En podcast från Aftonbladet.
I den här veckans avsnitt pratar vi om förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där polisen utreder försök till mord efter att flera anställda behövt uppsöka sjukvård. Senare i avsnittet pratar vi om domen mot Micke Leijnegard, SVT-programledaren som förra veckan fälldes för sexuellt ofredande och dömdes till böter. I avsnittet så hör vi Micke Leijnegards egen berättelse från rätten och så diskuterar vi varför den här domen blivit en sån vattendelare. Det och mer i dagens Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och vi kommer alltså till Micke Leijnegard sen. Men vi börjar i Uppsala. För förra veckan kom nyheten om att tre anställda på Akademiska sjukhuset behövt uppsöka sjukvård. Misstanken var att de hade förgiftats. Efter detta har det kommit fler rapporter om andra anställda som uppvisat samma symptom. Och det hela har lett till en utredning gällande flera fall av försök till mord. En som följt den här storyn, det är Linnea Blomberg, reporter på Aftonbladet, som får ta det hela från början.
Men det är ju tre personer som insjuknar under en kort period. Och de får liknande symptom och alla jobbar på samma avdelning på barnsjukhuset på Akademiska. Och då är det sjukhuset själva som reagerar och kontaktar polis. För att man tycker att det här känns annorlunda. Och sjukhuset har ju även gjort, de har i alla fall konstaterat själva att det verkar inte vara någonting i vatten eller i luften eller i miljön på själva sjukhuset som har gjort att de här personerna har insjuknat. Så därför har man velat koppla in polis.
Just det, och du beskriver här att de kommer in med liknande symptom. Vad är det för symptom det handlar om?
Mm. Det är skakningar, hjärtklappning och värmevallningar. Och de här personerna har behövt vårdas på IVA. Så de har intensivvårdats för de här symptomen.
Det här börjar utredas av polis. Vad vet vi egentligen om den här utredningen? Vad är det som framkommer i den?
Väldigt lite. De har inte velat säga speciellt mycket och hänvisar nu till åklagare också. Men de har skickat in prover på analys och väntar nu på svar. Men vad det här är för prover, det vet vi inte. Sen någonting som man har fått veta, men inte från polisen, men att de här drabbade personerna ska ha druckit ur samma, eller ur vattenflaskor. Så det är någonting som är gemensamt.
Har vi fått någon typ av förklaring kring vad som kan leda till det här tillståndet som de har drabbats av?
Det verkar ju som att de har haft extremt låga kaliumnivåer. Men vad som har orsakat det är ju fortfarande oklart.
Vad vet vi om vilken tidsrymd handlar om som de har insjuknat? Hur lång period handlar det om?
Den första personen ska ha insjuknat den 25 oktober och sen ska det vara två andra som insjuknat den 3 november. Sen den fjärde är fortfarande lite oklart exakt när. Men det är ändå i närtid, så från 25 oktober fram tills nu, så vad blir det, 2-3 veckor.
Ska vi säga någonting om hur själva sjukhuset också har hanterat den här situationen? Vad vet vi om det?
De har kopplat in en krisgrupp för de drabbade. Men säger att de jobbar väldigt trygghetsstärkande just nu. De har även nu, jag tror att det var i fredags, så låste de den här avdelningen, för det gäller en och samma avdelning, för att inte vem som helst ska kunna passera där. Utan att det ska, så att obehöriga inte ska ha tillträde.
Och vi sa det, förra veckan när det här började rapporteras om så handlar det om tre personer. Det har ju fortsatt röra sig det här. Vad är det som har hänt efter det?
Det senaste är att det är fyra personer som ska vara drabbade. Och det är bekräftat också av sjukhuset. Sen nu på morgonen idag så rapporterades det om ett femte fall från andra medier. Men det har dementerats av sjukhuset. Så i nuläget så är det fyra personer som är drabbade.
Precis, vi kan säga det. Vi spelar in det här tisdag morgon nu så att lyssnarna vet om det. Vet vi någonting om hur de som drabbats mår just nu?
Enligt sjukhuset så mår de under omständigheterna bra. De ska vara utskrivna men får samtidigt stöd av sjukhuset. Så som säkerhetschefen på sjukhuset uttrycker det.
Det här är ju en pågående historia. Och mycket är, som ni förstår, fortsatt oklart när vi spelar in det här. Men sedan fallen började dyka upp förra veckan så har det florerat mängder av teorier kring vad som kan ha orsakat det här. Både Aftonbladet och andra medier har kunnat rapportera uppgifter om att de drabbade har haft mycket låga kaliumvärden, något som kallas för hypokalemi. Så vad skulle kunna ligga bakom det tillståndet?
Olle.
För att grotta ner oss i det här ringde vi upp Olle Mattsson, professor emeritus i organisk kemi, för att fråga honom vad han har för teorier om vad som kan ha hänt. Han har själv inte arbetat med utredningen kring de misstänkta förgiftningarna, men har likt många andra nyfiket följt rapporteringen kring det. Inledningsvis får han beskriva varför hypokalemi är ett allvarligt tillstånd.
Det kan vara flera olika symptom av det, men det som är mest alarmerande är nog hjärtpåverkan, hjärtarytmier. För där är det noga att det finns kaliumjoner för att alltså hålla hjärtat igång på rätt sätt.
Här har vi ju rapporterat om flera anställda då på Akademiska sjukhuset som verkar då enligt våra uppgifter ha fått just hypokalemi. Finns det några naturliga förklaringar till att man skulle få så låga kaliumvärden som det verkar handla om här?
Nej, det tror jag inte det gör. I alla fall inte om man ser till situationen också. Alltså flera stycken på en och samma arbetsplats. Det har jag väldigt svårt att se någon naturlig orsak. Men om man räknar sjukdomar som naturliga orsaker, fast det är väldigt konstigt om de plötsligt skulle ha samma, låt oss säga, kroniska problem.
Men det låter osannolikt, tycker du, att alla skulle ha fått det här under samma rätt begränsade tidsram då?
Ja, fullständigt osannolikt, säger jag.
Vad ser du för möjliga förklaringar då? Ser du några sådana?
Ja. Och då handlar det ju om att man så att säga har fått i sig någonting.
Och här har Olle Mattsson flera olika uppslag på vad för olika saker som skulle kunna leda till låga kaliumnivåer i kroppen. Han nämner till exempel stora mängder lakris som en möjlig riskfaktor, eller mycket koffein som kan leda till samma sak, till exempel om man druckit rejält med energidryck. Men även andra saker. Kinin och klorokin, läkemedel som man använder för att förebygga malaria, kan också leda till hypokalemi, menar Olle Mattsson. Han nämner även ämnet barium och att om de drabbade på något sätt fått i sig det så skulle det kunna leda till det här tillståndet. Och så har han ytterligare en teori som han stannar kvar vid ett tag. Och det handlar om att hypokalemi kan uppstå när kroppen gör sig av med stora mängder vätska, om man till exempel kräks eller kissar mycket. Så Olle Mattsson lyfter fram vätskedrivande läkemedel som något man också bör titta på.
Så om man tänker sig en stor dos av vätskedrivande läkemedel som inte var meningen att man skulle ha, kanske ens en liten dos. Man tänker sig som en kriminell förgiftning. Då skulle man nog kunna använda det.
Jag måste bara fråga så att jag hörde rätt. Pratade du om, du sa en kriminell förgiftning, alltså som en...
Ja, alltså att det har tillförts... jag tänker inte då att en person tar urindrivande läkemedel för att man har fått ordination på det. Utan att någon har, genom olyckshändelse då i och för sig, eller att någon annan har stoppat urindrivande läkemedel i mat eller dryck. Det skulle kunna ge sådana symptom som och då sjukdomstillstånd som uppstår av hypokalemin.
Om jag frågar så här då, om du skulle få det här uppdraget då, att du skulle utreda det här nu, vad hade du gjort först då?
Ja, i första hand skulle jag försöka ta reda på vilka tänkbara källor som finns till hands där de jobbar. Finns det anledning att misstänka att man har gett något av de här läkemedlen? Är det så att man har fått varsin stor presentask med lakrits som man har smaskat i sig på alldeles för kort tid? Eller är det så att man har druckit väldigt mycket energidryck som innehåller koffein? För koffein står på samma lista som lakrits. Mm. Det är alltså både urindrivande och hypokalemiorsak. Även faktiskt te och bromin som finns i kakao. Jag tror koffein i överskott är det som är mest känt. Och det finns ju i energidrycker i regel. Så titta efter sådana saker.
Det hela här, det utreds ju ändå som försök till mord i flera fall. Alltså, från din synvinkel med det som du har fått till dig hittills, tycker du att det låter som att någon behöver ha gjort någonting medvetet för att flera personer ska drabbas, eller skulle det bara vara något som har råkat hända? Alltså, tror du att det finns någon slags fulspel här, eller är det bara otur?
Jag tror att man inte ska bortse från otursaspekten. Alltså, jag ser inte att det nödvändigt är något fult. Men jag tror att man måste öppna en mordutredning för att kunna gå till botten med alla aspekter och få tillgång till hela utredningsapparaten. Så där är ju en del andra brottsfall också. Att det får en rätt så hård rubricering för att man ska få tillgång till verktygen från polisens och åklagares sida.
Har du i din roll tidigare sett några fall där flera samtidigt drabbats av det här?
Nej, det har jag inte gjort. Det enda som jag har varit i närheten av är att jag vet att ett dödsfall för bara något år sedan orsakades av en väldigt stor dos av koffein i form av pulver som hade använts för att troligen, ska jag säga, jag vet inte polisutredningsläget, men troligen används för att tillverka egen energidryck. Det finns sådana recept som man kan hitta på nätet. Och det är möjligt att beställa koffeinpulver på nätet.
Mm.
Så alltså ändå ett dödsfall. Men så här att flera skulle bli sjuka samtidigt, det är ju väldigt ovanligt.
Vad tror du här då? Kommer det förbli ett mysterium detta, eller kommer vi få ett svar på vad som skett här?
Jag tror att de löser det här. Det gör jag.
Sist här hörde vi Olle Mattsson, professor emeritus i organisk kemi vid Uppsala universitet. Tidigare i inslaget pratade vi med Linnea Blomberg, reporter på Aftonbladet. Och där sätter vi punkt för vår rapportering om förgiftningarna i Uppsala för den här gången. Men vi återkommer säkert till ämnet någon annan gång framöver. Nu ska vi vända blicken mot en omdiskuterad dom som föll förra veckan. Det handlar om fallet där SVT-programledaren Micke Leijnegard dömts till böter för sexuellt ofredande efter att ha pussat en kollega. En som rapporterat om det här fallet är Kristoffer Bergström, reporter på Sportbladet, som ska hjälpa oss att berätta den här historien. En historia som börjar med någon form av firmafest.
Ja, det är ju ingen större hemlighet eftersom båda parter har ganska likartade historier faktiskt. Alltså, produktionsteamet för Mästarnas mästare, de har ledigt dagen efter. Så de äter middag i en grannby, de är på någon bar och sen är det efterfest på hotellet. Och där pussade Leijnegard en kollega. Och så en stund senare kom han tillbaka och ska ha sagt någonting i stil med att dina läppar var så mjuka så jag måste få pussa dem igen. Sen är det inte riktigt klart om han verkligen gör det eller inte. Men i alla fall, så mycket har hänt garanterat.
Och vad är det som sker efter själva festen här?
Jo, men då skickar de massa sms till varandra. Alltså först och främst, Leijnegard skriver förlåt 3 gånger. Förlåt, han var en fyllskalle. Han försökte pussa henne 2 gånger. Kan vi låtsas som att det inte har hänt? Ja, svarar hon. Och sen går lite tid och så säger hon, ska vi luncha ihop? Och då säger han, nej, jag är ett vrak, jag vill ha kebab, jag vill bara ligga här. Ungefär så mycket händer först. Men sen på kvällen, då skriver hon igen att jag kan inte lägga det här bakom mig. Jag kommer lämna inspelningen nu. Och han försöker till varje pris få henne att inte göra det här. Och sen gör hon det ändå och sen går 2 månader och sen polisanmäler hon honom.
Och det är då det blir en polisutredning av det här. Om vi tar det då, vad är liksom kvinnans berättelse om vad som har hänt här?
Jo, men alltså händelseförloppet är med överens om i princip. Men hon trycker väldigt mycket på att de två kanske är lite fysiska ibland, inte så mycket. De är kollegor, de är inte vänner på fritiden. Och det här var ju oönskat i stunden och 2 gånger om dessutom. Och att de har en nära jobbrelation, det är inte relevant i sammanhanget. Det här är ett intrång på hennes kropp helt enkelt.
Och Leijnegards version, hur skiljer sig den då i utrednings?
Ja, men det är också en värderingsfråga. Han menar att de är väldigt fysiska med varandra. Det är typ som en syrra. Och själv är han någon som gärna pussar sina systrar på munnen på uppskattande vis på något sådär. Så han menar ju då att han ser på henne som en jättenära vän. Och det här var liksom en lite fyllemarinerad men ändå uppskattningspuss.
Bevisningen, lutar den sig mot något annat än deras berättelser? Vad gör man mer i utredningen?
Ja, men redan där ser man nästan hemma ju. Då vet man vad som har hänt. Alltså de har sina vittnesmål och de har sms'en. Men det finns också i alla fall ett ögonvittne som är väldigt tydligt och sett allt det här. Och sen finns det ju folk runt omkring produktionen som har pratat med dem i nära anslutning till det. Men man kan säga ett huvudsakligt ögonvittne och så sms.
Det verkar inte råda några delade meningar här egentligen om huruvida Leijnegard har pussat sin kollega åtminstone en gång. Vad är egentligen då knäckfrågan i det här målet?
Jo, men det är väl allvaret i en puss, skulle man kunna säga. Eller två. Alltså, Leijnegard, han säger ju också det i förhör. Jag har 2 systrar, jag pussar dem på munnen vid festliga tillfällen. Vi är väl en fysisk familj. Han menar alltså att det är en handling som är okej om man står varandra mycket nära. Och kvinnan menar att så är absolut inte fallet. Det finns saker, man kan ge komplimanger till varandra, man kan jobba fram till småtimmarna. Det är en sak. Men en puss, då har det övergått till en sexuell handling och då krävs samtycke. Och det fanns inte här med någon.
Utredningen mot Leijnegard pågår i några månader. Och sen, i mitten av maj i år, så åtalas han för sexuellt ofredande. I samband med det meddelade SVT att de pausar hans uppdrag för kanalen. Sen så går månaderna. Och så, i slutet av oktober, så är det till slut dags för rättegång. Det är en kort förhandling inplanerad. Allt ska avhandlas på en och samma eftermiddag. Efter att åklagaren lagt fram sin bevisning så går ordet till slut till Leijnegard själv. Vi lyssnar.
Ja, jag har ju väntat med att uttala mig om det. Jag har fått många erbjudanden. Och just därför har jag väntat, för det var ju uppenbart för alla att det här skulle få ett högt skvallervärde. Och den karusellen har inte jag velat ge mer fart än vad den har i sig själv. De har ju en tendens att snurra iväg och spåra ut i slut, de där.
Inledningsvis berättar Micke Leijnegard om sin relation till kvinnan. Han beskriver en nära yrkesrelation, att de jobbat tätt ihop och att de har högt i tak när de pratar med varandra. Men att det aldrig funnits något flörtigt mellan dem. Efter en liten utläggning kommer han till kvällen som det hela handlar om.
Och så kom vi till festen. Då har vi jobbat, jag hade för mig att det var fler än 10 dygn, men det kanske var det. Men stenhårt tidig morgon till långt in på natten, utan vila. Och så ska vi då få den här första tävlingsfria dagen, kallar vi det. Och det är för att det stora tv-maskineriet får vila. Och vi har pratat om att vi ska äta middag på stan. Och alla är ju i stort sett lediga. Så alla ska ju på något sätt fira den här kvällen.
Han beskriver vidare vad som händer.
Vi börjar på hotellet med en förfest. Vi åker ner och äter på stan. Och vi kommer tillbaka till hotellet för någon eftersläckning. Och då är vi kanske, jag vet inte, 10-15, kanske till och med 20. Vi är ju 50 pers totalt.
Det är på efterfesten som själva incidenten inträffar. Han menar att han får syn på sin kvinnliga kollega och att han då vill visa sin uppskattning för henne.
Där är hon ju, min kompis som jag litar så mycket på, som jag har fått höra så mycket av. Hon har öppnat sig väldigt mycket för mig om sitt liv. Och jag vill att hela världen ska se hur bra jag tycker att hon är. Så jag tar några kliv fram och ger henne en smällpuss i munnen.
Enligt Leijnegard uppfattar han inte på något sätt att hon misstycker när det här sker.
Så jag noterar ingenting. Hade jag anat att det här skulle vara kränkande eller på något sätt opassande, så hade jag aldrig tänkt tanken ens. Såklart. Det här är bara, det är mellan två, i mitt tycke då, nära arbetskamrater som har en ovanligt drastisk och mustig jargong, helt enkelt.
En stund senare är festen slut.
Och sen, jag vet inte heller hur lång tid det tog, så är det dags att gå och lägga sig. Och då ska jag ge henne en godnattkram. Och så skojar jag igen om pussen. Fräckt, absolut, drastiskt. Men jag har aldrig haft en avsikt att pussa henne en gång till. Det är en missuppfattning. Och jag får då en mindre chock. Det är väl den första av de här chockerna jag får. När hon plötsligt gör ett utfall mot mig, puttar iväg mig och går.
Ja, enligt Leijnegard har någonting förändrats här. Han har svårt att förstå det.
Och då är det framförallt besvikelse. Jag tycker att vi känner varandra så pass väl, så hon ska inte behöva missförstå en sån sak. Hon ska inte behöva tro något sånt om mig. För mig är det helt obegripligt från den stunden. Men festen är slut. Glädjen är ju borta. Och jag går irriterad och mörk till sinnes upp till mitt rum och lägger mig.
Morgonen efter så vaknar han av ett sms från sin kvinnliga kollega.
Är du vaken? Lite uppfordrande. Och det är absolut ingenting hon brukar skriva varje morgon. Utan det är för mig tydligt att okej, okay, hon vill prata om det här. Och absolut, jag pratar gärna om det här. Men jag är förbannad och irriterad. För jag har ju då någonstans så fattar jag ju, okej, okay, hon trodde att jag försökte pussa henne igen. Eftersom hon puttade iväg mig. Hon beter sig som om hon behöver värja sig. Vilket också är kränkande, ett starkt ord. Men jag tycker det är ovärdigt oss. Vi har en närmare relation än så.
Men han väljer att inte gå på den känslan. Utan istället väljer han att be om ursäkt. Det är då han formulerar det där smset som vi pratat om tidigare. Där han ber om ursäkt flera gånger för att han pussat henne två gånger. De skriver lite mer med varandra och kvinnan verkar godta ursäkten. Men sen, senare på kvällen, så får Leijnegard ett nytt meddelande från kvinnan. Han får det när han står i restaurangen på hotellet.
Och då får jag det här smset som är den stora chocken. Och då är det chock, för jag är på väg att tappa min matbricka. Jag fattar ingenting. Ska hon åka hem? Ska hon lämna oss i sticket? Vi är mitt i inspelningarna. Vad har hänt? Jag förstår det inte.
Efter det så har de inte haft någon kontakt.
För sedan den stunden har inte jag pratat med henne. Och sedan den stunden har jag inte en enda gång under det här dryga året nu lyckats grubbla mig fram till vad det är som är problemet. Jag hade hoppats få svar idag, men jag vet inte om jag fick det riktigt.
Det här är alltså Micke Leijnegards egen version av händelserna. Efter att han berättat sin version så följer åklagarens frågor. Och mycket av hennes frågor handlar om den där andra pussen. Den första, den är ju både Leijnegard och kvinnan överens om att den har skett. Men gällande den andra pussen så går ju berättelserna isär. Enligt kvinnan har Micke Leijnegard alltså lutat sig fram och försökt pussa henne och hon ska ha knuffat bort honom. Hon menar också att han slängt ur sig några ord i samband med detta. Åklagare Paulina Pilati återger vad kvinnan menar att Leijnegard sagt.
De där mjuka läpparna måste jag få pussa igen ungefär.
Det har jag aldrig sagt, nej. Jag kan ha nämnt läppar, jag kan ha nämnt puss, alltså på ett fräckt skämt.
Ja.
Men jag har aldrig bett om en puss till. För jag ville inte ha en puss till.
Okej, okay. Så du har inte bett om en puss till, men det du sa kan ha innefattat läppar och puss?
Ja, det kan ha gjort.
Men på något annat sätt än det hon beskriver?
Ja, inte med den avsikten. Utan det, den här pussen jag gav henne vid pingisbordet, det är en glad kompispuss. Och som sagt, bara, här är unionen så jävla bra. Mm. Det tycker jag.
Åklagaren hänger sig även kvar vid det sms som Mikkel Leijnegard ska ha skickat morgonen efter händelsen. Och framförallt hans reaktion på kvinnans sms. Att han ska ha blivit upprörd när hon skrev, är du vaken?
Och så sa du att jag fick lust att skriva, vad menar du?
Ja.
Mm. Och jag förstår dig som att det var efter det här, är du vaken, som du kände så?
Ja, jag sov ju fram till dess.
Ja.
Jag vaknar till och så kom irritationen tillbaka. Vad hände där? Hon tror väl inte att, det är min känsla.
Nej, för det är det jag undrar lite. Varför skulle din reaktion bli sådan på frågan, är du vaken? Att skriva, vad menar du? Eller på det sätt du
vad beskriver. Menade du med att putta iväg mig?
Ja, ah, okej.
Okay. Det är så.
Vad menade du med att putta iväg
mig? Igår.
Det ville du skriva?
Ja.
Mm. Men du gjorde inte det?
Nej. Och jag känner, får jag lägga till en sak?
Ja.
Jag känner att hade jag gjort det så hade vi inte suttit här idag.
Nej. Varför inte då?
För att då hade jag betett mig som skitstövlarna gör. Som kommer undan. Nu bad jag om ursäkt. Och då kan det i en kvällstidningssituation se ut som ett erkännande.
Mm. Och så det du skriver är ju att du säger förlåt. Och att du skriver att jag försökte pussa dig 2 gånger dessutom. Mm. Och så berättar du nu att du hade kunnat skriva hur många gånger som helst. Och jag förstår det som att du menar att det här var för att blidka henne.
Inte blidka henne. Jag vill inte att hon skulle känna sig dum. Det är en nära vän till mig som har blivit arg på mig. Oklart varför, men jag anar ju då att i den här situationen, kontexten, så har hon misstolkat när jag böjer mig fram och så kramar henne.
Ja, du tänkte så att det är det hon måste ha trott?
Jag vet ju inte, men alltså eftersom hon knuffar mig så hårt så tänker jag, och det tycker jag känns så bara, ja det är oerhört, jag blir upprörd över att hon kan tro det om mig.
Men du hade ju precis gjort det innan. Pussat henne alltså. Det är väl klart hon kan tro det. Eller hur, varför skulle hon inte tro det då?
Därför att det var ingen sån puss.
Mm-hmm.
Man springer ju inte runt och pussar arbetskompisar liksom flera gånger om dagen. Det kändes som att det var tydligt från min sida att den puss jag gav henne, det var en sån lite extra drastisk, en förstärkt kram.
Mm.
Åklagaren biter sig kvar här och fortsätter fråga om smset där Leijnegard själv skriver om 2 pussar.
Du menar att det var en puss, inte 2?
Nej, det är en puss.
Så varför skriver du att det var 2 gånger?
För att jag tror att hon tror det. Och jag vill inte att hon ska känna sig dum. För i det här festläget när alla är i gasen så tänker jag, ja, vi hörde ju själva hon hällde upp en skumpa där. Hon kanske var full och liksom missuppfattade, kanske inte riktigt klartänkt. Och om hon gjorde det då ju, om jag säger, vad fan tror du? Tror jag vill pussa dig 2? Alltså förstår jag, jag vill inte vara...
Men varför skriva något som inte har hänt, enligt dig?
För att jag i det läget tolkar hennes putt. Som att hon tror att det har hänt.
Mm.
Och i min värld, som sagt, 1 eller 4 pussar.
Hade det inte varit mer naturligt då att förklara, förlåt vad som hände igår, jag försökte inte pussa dig. Du missförstod mig.
Mm.
Hade det varit ett alternativ?
Det hade kunnat varit ett alternativ. Det bästa alternativet, eftersom vi nu sitter här, var att jag hade skrivit vad jag egentligen tyckte och trodde.
Några veckor efter rättegången så faller domen. Leijnegard döms för sexuellt ofredande till dagsböter. Han ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Så hur resonerade tingsrätten egentligen? Vi återvänder till Kristoffer Bergström, reporter på Sportbladet.
De motiveras med att sammantaget anser tingsrätten att agerandet har haft en så tydlig sexuell inriktning eller prägel att det faller inom det straffbara området. Alltså de går på att det är sexuellt att pussa någon. Så de menar att det här är ett tydligt intrång. Och det är ju både en juridisk fråga och kanske en kulturell, kanske man ska säga också någonstans. Alltså en kram hade väl inte juridiskt sett varit straffbar på det sättet. Puss, då händer någonting annat. Det här är ett sexuellt intrång, menar tingsrätten.
Leijnegard själv, vad säger han när domen faller?
Ja, han skulle nog inte uttala sig först, tror jag. Men så skickade han ett sms ändå. Som var först på engelska. See you in court. Och sen var det, citerade han Esaias Tegnérs gamla dikt. På ärans och hjältarnas språk. Vi ses i hovrätten. Alltså han menar att han ska överklaga helt enkelt. Och så ville han väl göra det på två språk. För det skulle vara tydligt vad han menade. Och han ville citera en gammal poet också.
Det har ju efter att den här domen har fallit blivit... Själva domen har ju blivit något av en vattendelare och något som folk har diskuterat ganska friskt. Om vi ska beskriva de här olika sidornas syn på det här, hur skulle du beskriva dem då?
Ja, alltså man träter ju inte så mycket om vad han gjorde eller om man får göra så eller inte. Det är väl alla överens om att typ det får man inte. Det är konsekvenserna av det. Alltså bli av med jobbet och få böter. Alltså inte av med hela jobbet, men bara programleda jobbet. Och då finns i alla fall två krönikörer vi har, man kan ju titta lite på, som tycker helt olika. Alltså, Åsa Linderborg tycker att det är en mörk dag för hela Sverige. Att domen säger, var inte en människa, gå inte på fest, var inte full, för det här kan hända. Hon menar att det här är en del av att vara människa på något vis, och det kan inte vara straffbart. Och så har du den diametralt motsatta Irena Pousar som skriver att domen visar att en kvinna har rätt till sin kropp. Så här står det i lagen och det här gjorde han, alltså måste vara en fällande dom, tycker hon.
Vad har SVT sagt om det hela?
Ja, att han alltjämt är anställd. Han kan komma och leda andra program, det är inte klart än. Men han är borttagen från Mästarnas mästare förstås. Karin Frick ersätter ju där. Så att de är fortfarande ett arbetsgivaransvar för den här mannen, för Leningård. Men mycket mer än så har de inte sagt egentligen, utan, men han själv har hävdat att det har blivit lite restriktioner runt alkohol på jobbresor. Det har inte jag sett formellt från SVT, men man får väl tro det han säger.
Vad kommer hända nu framöver i det här?
Ja, för det första får vi se om hovrätten tar upp överklagan. Jag är ju fel person och verkligen vet hur det funkar juridiskt, men det låter i min värld som att de kanske inte gör det. Det låter som att det är ett väldigt medialt uppmärksammat fall, men som brott betraktat är det ju en ganska liten sak, även om konsekvensen är stora då för honom.
Sist här hörde vi Kristoffer Bergström, reporter på Sportbladet. Och det var allt vi hann med i den här veckans Aftonbladet Krim. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig som gör podden, då mejlar ni markus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.